Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Rögles nya check ska ge tyngd till försvarsspelet inför CHL-finalen och slutspurten. Vi på Vågen checkar regelbundet av ditt sparande för att försvara dig mot börsnedgång. Vi finns på vagen.se. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Då är också det sista nyförvärvet, Valtteri Kemilainen, OS-guldmedaljören, på plats i Ängelholm och i Rögle. Sen tidigare har ju Adam Tambellini och Dennis Everberg kommit tillbaka. Och så har också Wojtek Mosik debuterat. Det är mycket att prata om, allt det nya i Rögle och allt det nya i SHL. Vi var inne och touchade på det förra veckan också. Men det är en kvalitetshöjning, det tror jag vi kan säga redan nu för hela ligan. Daniel Roth, Linus Alin, Mattias Hjelm. Allt det nya. Där drar vi igång.
Alias Bagan.
Alias Bagan.
Yes.
Ja.
Du är inte ny, Hjelm.
Nej, jag har varit med länge i det här gamet, eller i den här matchen.
Exakt. Ja, men det är spännande. I förra veckan summerade vi väl transferfönstrets stängning och där var många pusselbitar som hängde i luften. Nu känns det som att den sista landade idag när finländaren Kemilainen kom tillbaka från OS-firandet. Och honom har du träffat, Linus Alin?
Ja, det har jag. Där kommer en intervju med honom på hd.se och i tidningen för alla er som är prenumeranter. Och det var en ganska intressant snack med honom om det här firandet i Helsingfors efter OS-guldet. Du flinar, Daniel.
Jag tyckte mycket om hans beskrivning av detta firandet.
Ja, jag också faktiskt.
Det kan vi bjuda på.
Ja, men jag frågade hur de firar guldet då. Och då slog han bara så sa han, the Finnish way. Så kan man dra vilka slutsatser man vill av det. Men faktum är ju då att han behövde gå ut vid 5 på onsdagsmorgonen, ta ett flyg och han precis tränar med Rögle, hans första ispass, och sen då stod vi och snackade efter det, så han var ju rätt så sleden kan man väl säga.
Så han ut som vi gjorde dagen efter studenten eller?
Nej, inte på den nivån. Jag kan bara tala för mig själv kanske, men inte på den nivån. Men han var han såg lite trött ut, men vid gott mod och väldigt, väldigt trevlig.
Det var så länge sedan vi tog studenten Bagan, så att vi ska inte ens gå i den gamla len.
Nej, tider från förr, eller hur Linus?
Exakt. Aj, minns det som igår, ja, men det...
Det tror jag inte. Det börjar bli länge sedan där också.
Nej, i och för sig. Nej, men det kommer en intervju med Kemilainen som handlar om OS, hans roll, att han har ett väldigt intressant möte som kommer nästa vecka för Rögles del. Bland annat, så att den hoppas jag att ni går in och läser.
Vad ska man ha för att kunna läsa den, Hjelm?
hd.se. Precis. Du ska ha en prenumeration för att kunna komma in på hd.se.
Mm.
hd.se, det har man automatiskt om man har en dator, och det har nästan alla.
Men man måste in bakom gallret.
Bakom gallret, in, krypa in under skinnet.
Ja, precis. Där finns mycket bra.
Ligga tajt på hd.se.
Exakt. Vem ska han spela med då?
Han, och det var ju varken Cam Abbott eller Kemilainen själv kunde riktigt svara på om han spelar mot Leksand torsdag kväll, eftersom då han, det är så pass knappt om tid, han kastades in i den här träningen och sen har de en matchvärmning och sen match då. Men han tränar med Tony Sund, och det är väl klart att det är en indikation på att han kommer att spela mot Leksand, för annars hade man ju roterat honom på något annat vis, gissar jag. Så planen är säkert att han ska spela. Och då ihop med landsmannen Sund, som vi spekulerade om förra veckan också.
Vi satte back på honom redan då ju.
Ja, så är det.
Ni är så bra.
Ja, det vet jag inte. Men det är väl bara... Ja, det är bakvagnen på backparen som blir intressant att följa nu när alla finns tillgängliga.
Ja. Ska vi ta det nu eller vi väntar med det kanske?
Jag vet inte. Du som har varit i Katena, kan inte du guida oss, Linus? Var ska vi ta vägen?
Nej, men jag tycker väl ändå att det finns lite att prata om vad gäller backarna, så vi kan väl dröja oss kvar vid det och sen glida in på ett annat nyförvärv efteråt kanske. Vi har dratt backparen för att det är ju en snackis just nu, märker man hur Rögle ska spela på sin backsida när man har fått in både Kemmelinen och Mosik. Och då var det då Kemmelinen Sund som jag nämnde, och sen Ekestol Jonsson tillsammans med Mosik, och sen William Wallinder med Samuel Jonsson, och sen Ryan McKinnon och Samuel Johansson, ett fjärde backpar. Och det indikerar ju såklart, eller såklart, men för mig indikerar det att det är McKinnon som blir sjua, skulle jag gissa, eller Johansson i och för sig, men någon av dem i alla fall.
Jag är inne på ditt spår där, sett till matchen också, hur McKiernan matchades och Samuel Johansson matchades mot Örebro, och att McKiernan faktiskt gjorde en bra insats, så det skulle förvåna mig mycket om det inte är McKiernan som ses som sjua i den uppställningen, och med tanke på hur du faktiskt läste upp alla namn också.
Jo, och Johansson fick ju en del istid i början av matchen mot Örebro, men mot slutet, jag tror inte han spelade något byte i tredje perioden. Och framförallt för att McKiernan, tycker jag, gjorde en av sina bästa insatser. Kanske en av de bästa matcher jag har sett honom göra i Rögle igår mot Örebro.
Sen är det ju så, av det man har lagt märke till nu sista tiden, det kommer säkert bli så i ännu högre utsträckning de kommande veckorna, är ju att de rullar ju runt på sju mycket. De delar på istiden på ett annat sätt än vad man gör i kanske i början av säsongen eller när det är mer utrymme mellan matcherna. Nu är det ju faktiskt så att alla de sju som är med får mycket istid, och det är som vi diskuterat innan, det vill ju till, om man tittar på Rögles schema de kommande veckorna, så är det ju så att man aktar sig nog väldigt noga för att överbelasta folk när man inte behöver, och det behöver man ju faktiskt inte nu om man tittar på Rögles backuppsättning.
Och Mosik debuterade, den var de nog nöjda med, va?
Jag tror det borde det vara, tycker jag i alla fall, utan att jag har några expertögon, men jag tyckte han uppträdde väldigt säkert och skickligt på alla sätt och vis, både det fysiska spelet och passningsspelet och avvägningar fram och bak, och jag tyckte inte det fanns någon brist där.
Nej, jag tyckte att han luktade klass.
Jag håller helt med, helt med.
Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig riktigt, eftersom jag sett så liksom lite av honom och minns inte så mycket från hans tid i Färjestad heller, men det jag slogs av var att han var betydligt mer rörlig än vad jag trodde. Jag trodde det var lite mer alltså den här defensiva, rensa framför målbacken, men han hade ju i alla fall av den här matchen att döma ganska brett register, även offensivt, snabba förflyttningar med pucken, framförallt snabba beslut med pucken, alltså passningar, hitta över till den andra backen, eller ja, klok helt enkelt också då i offensiv zon, att han syntes mycket där.
Jag tyckte också att man nästan kunde se att han har spelat en del med Ekestol Jonsson, och tycker att de två hittade sin gamla kemi ganska direkt. De såg väldigt bekväma ut tillsammans.
Precis, det är möjligt att jag tog i lite för mycket när jag skrev och kallade det för succé. Det kanske skulle ha behövts något mål från Mosik också då med dem. Men jag tyckte att de fungerade väldigt bra ihop, och dessutom så var det någonting jag tänkte på under matchen, men som jag inte liksom skrev ner någonting, någon notering om, men så blev jag påminn om det igen efteråt när jag intervjuade både Lukas Ekestol Jonsson och Wojciech Mosik, och det var det här just passningsspelet, för båda gick in på det fast jag intervjuade dem separat, just det här att utnyttja ytor, ganska långa passningar mellan varandra, och det Ekestol Jonsson tyckte att, som man sa då också, att man nyttjar de ytorna för lite, tycker jag, i svensk hockey. Och när han kom ihop med Mosik igen så hade de det, ett breddspel som man inte ser så mycket av. Det tänkte jag på under matchen.
Ja, men Eller skulle du säga något, Linus?
Nej, men fortsätt du.
Nej, men jag skulle säga att jag tycker att det var så Rögle kännetecknades i stor utsträckning i början av säsongen. De använde backarna och spelade snabbt. Jag tycker att de hittar tillbaka till det spelet i allt större utsträckning. Lyckades väldigt bra mot Örebro mot dem. Det känns som att lagen har blivit bättre på att läsa dem och läsa deras spelmönster. Men när de spelar så som de gjorde mot Örebro med den farten och aggressiviteten och flyttar pucken så snabbt, så kan de utnyttja liksom hela anfallszonen. Då är de jobbiga att möta.
Sen ska vi inte glömma, om vi pratar om Åsik och att han imponerade i sin första match, så ska man väga in förutsättningarna han hade.
Exakt.
Och de var ju inte särskilt bra, om man ska vara helt ärlig. Vad hade han, en matchvärmning med resten av laget?
Precis.
Det var det. Och sen in och spela mot ett toppmotstånd som Örebro ju är, med många väldigt duktiga forwards. Så att på så sätt så var det ju än mer intressant att han så färdig ut i den nya miljön med så pass lite tid i den.
Det är intressant att se när han får lite alltså den här gamla referensen med första golfrundan för säsongen. Alltså det blir lite, kanske ett första match, för att man håller det väldigt enkelt. Det blir intressant att se när han blir lite varm i kläderna, om detta är hans sätt att spela på, eller om han vill spela liksom med snävare marginaler än så här. Det kändes ju som att han var väldigt felfri. Han gjorde ju liksom inga misstag direkt. Det blir intressant att se när han får några matcher i benen, om det är på samma sätt. Men jag skulle kasta en fråga till dig igen, för du har ju kommit tillbaka med 16 minuter musik på band.
Ja.
Vad gav han för intryck?
Alltså, det första är ju väldigt trevlig. Ja, det kanske inte säger så mycket. Det är många människor som är trevliga, men han... Ja, jag tycker faktiskt att han gav ett sympatiskt intryck och sträckte fram handen också. Det är faktiskt inte heller helt självklart idag efter pandemin att man sträcker fram näven och vill hälsa. Okej, man har gjort det. Du står och garvar lite.
Är du rädd?
Nej. Nej. Men och grejen är att han gjorde det igen efter matchen i pressrummet. Det gör ju en spelare aldrig, så att man, okej, nu är han ny då, men han såg mig igen. Fram med näven en gång till, hälsa i hand. Väldigt trevlig. Sen tänkte jag också på det, att han kanske inte var den som hade de här expressiva citaten med, som man kan placera i rubriker varenda citat. Så var han ju inte, men en lugn och sympatisk människa skulle jag säga. Det var mina intryck.
Bra, man ska hälsa och presentera sig. Jag tycker det var synd inte Rögle presentera honom för sin publik, men det brukar de inte göra med nya spelare.
Handslaget är tillbaka, får stanna kanske.
Ja, men jag vet inte. Från hans sida definitivt, men jag möter inga sådana i något annat sammanhang i mitt liv, vare sig det privata eller i arbetslivet. Så det låter konstigt att säga det, att ett handslag är speciellt, men jag har noterat att det faktiskt var speciellt ändå.
Det gillar man. Du ska få högra när vi ses på måndag morgon framöver. Ska jag komma fram och sträcka handen och hälsa och ta dig i hand?
Ni verkar helt oförstående.
Nej, jag gillar detta. Jag är helt med dig. Det säger alltid någonting om... Det säger någonting om en människa.
Men du, jag undrar lite igen, för du har ju liksom olika... vad ska man säga, favoriter eller nationaliteter som du tycker om att intervjua. Går Tjeckien nu och tjecker, går de in på någon slags fjärde plats då eller?
Oh, den var svår.
Jag tänkte mest på att finnarna är på 1, 2 och 3 på din lista.
Ja, finländare ligger ju högt alltså. Isländare ligger också högt.
Tjecker 3 då?
Ja, kanske. Det är någonting med andra nationaliteter. Det är speciellt.
Du skulle ju bevaka Örebro. De har ju typ 13-14 utländska spelare.
Ja, jag kanske får ringa upp till Nerikes Allehand och kolla om de har någon tjänstledig.
Du har kontrakt här. Det är icke... Transferfönstret har stängt.
Ja, det är väldigt stängt igen. Du behöver inte ens fundera i de banorna.
Men jag vill, om vi återvänder till backparet här, så vill jag bara som en liten passus också säga det, att intressant att då Mosik, han spelade ju då som högerback, vilket innebar att Lukas Ekeståhl Jonsson spelade vänsterback, vilket han konstaterade för mig också då att han inte gjort på väldigt länge. Och det betyder att han har ju fattningen ut mot sargen, precis som Mosik har fattning ut mot sargen, eftersom Mosik är rightare och Lukas Ekeståhl Jonsson leftare. Och jag vet inte, någonting gör det ju i spelet ändå.
Jo, det är väl lite, man trafikerar ju andra änden, andra sidan av banan, det blir säkert lite, men när man har spelat hockey hela sitt liv så jag gissar att det sitter någonstans i ryggmärgen, det är väl lite
vanesak. Lukas tyckte det var väldigt roligt att spela vänster igen, så någon typ av skillnad är det ju ändå, om det bara var nyhetens behag att få återvända till den positionen eller om det är något annat, jag vet inte.
Ja, sen gjorde han ett väldigt snyggt mål från andra kanten, så att
i Tambellini-position.
Precis.
Det var en stänkare av Guds nåde, kan man säga så. Stänkare av Guds nåde. Det var lät helt fel. Stänkare, det är ju som en dryck. Och Gud och alkohol känns det sådär. Stänkare. Men det kan vara ett hårt skott också.
Jo, men vi släpper igenom den.
Ja, den går igenom. Ska vi gå på forwards då, kedjor, eller vad tycker ni?
Ja, men varför inte?
Vi kan väl bara prata lite om läget i laget innan vi drar kedjorna. För det är ju så att Tambellini, som ju kom tillbaka från OS, spelar mot Örebro, har nu blivit skadad och blir borta de två kommande matcherna, i alla fall det Rögle har berättat.
Han åkte på någon smäll och var borta, det ser ut som att han åkte på en smäll igår, men sen spelar han ändå vidare.
A little banged up, eller vad Kamerbot sa till mig, alltså lite blåslagen, så att det är väl ett par matcher och sen hoppas de att han ska spela på tisdag i SHL-finalen. Så att man spelar inte torsdag lördag här är budskapet vi har fått. Och sen då Ted Brithén som har saknats i några matcher här. Han tränar på is igen under onsdagen men har fortfarande en så kallad dag-för-dag-status gällande sin skada då. Så att han spelar mot, han alternerar en kedja, så att han spelar mot Leksand känns för mig långt borta. Då hade man matchats in säkert mer liksom intensivt på träningen i en kedja fullt ut. Men vi får väl se. Och sen då Dennis Järnberg ska jag bara nämna, som en intervju med vår kollega Lisa efter matchen sa att bensinen var slut i tanken typ efter Örebro-matchen, detta på grund av att han då hade så kort tid från OS in i Örebro-matchen. Vilades.
Han spelade väl, gick väl av, eller avbröt väl sitt deltagande i början på tredje. Han
ja, var ju... det så jag också tror. Jag var inte helt säker på, vi hade lite kontakt du och jag, Daniel, under matchen. Jag var inte helt säker på när han faktiskt slutade spela.
Nej, jag vet inte, möjligt han gjorde ett eller två byten i början av tredje, men sen började ju någon slags rullians i kedjorna med mycket ommöbleringar på grund av detta delvis.
Ja, och det låter ju logiskt då att man låter honom vila från isträningen. Och han sa ju redan i vår intervju efter Örebro-matchen att han kommer att spela mot Leksand. Och det var samma budskap som kom ut efter onsdagsträningen. Så att det får man ju anta.
Men vad gjorde det i kedjekonstellationerna här nu då? Om Brithén var tillbaka men kanske ändå inte är i spel för match och Tambellini är skadad. Tambellini och Everberg och Bristedt var ju ihop igen som den här heta första kedjan.
Ja, men precis. Det blev lite rokader då. Oliver Ternström tränar nu med Anton Bengtsson och Leon Bristedt. Och det är ju Dennis Everberg då som ska in på Ternströms plats i den kedjan. Vilket innebär att det blir Everberg, Bengtsson, Bristedt. Så Bengtsson flyttas in på Tambellinis position och plats. Flyttas in i den första kedjan där.
Han har ju alternerat lite mellan ytterforwardsplats och centerpositionen sista tiden här.
Och det innebär här, det jag såg i alla fall var det liksom i denna miljön som Ted Brithén var inne och tog några byten. Möjligt att han gjorde något i någon annan kedja också, men han var, vad jag såg, inte in i någon startande kedja.
Och när jag var på träningen i måndags så var inte Brithén på is alls. Så utan att veta någonting kanske det är, som vi sa, indikerar att han har tagit något litet kliv mot att spela igen, men att han lär ju inte spela mot Leksand i alla fall.
Nej, inte efter, sen vet man aldrig, men efter de signaler man ser på träningarna och hur de matchar ihop lag och så, det är precis samma som med Kemmelinen. Hade man inte tänkt att han skulle spela mot Leksand så hade man väl haft honom som 7-8 och låta honom få ett pass och jobba igenom både kropp och knopp liksom, för att komma in i allting.
Han lär väl garanterat spela mot Leksand, Kemmelinen.
Ja, ger han själv tummen upp så vill de ju ha igång honom så fort som möjligt.
Och det har man väl sett nu i Brithén, den typen av säsong där han är mycket in och ut från träningar och från matcher. Men De gånger man har sett att han ska spela, då matchar man ju ofta honom konsekvent med två ytterforwards under träning. Mm. När han är den här inhoppande jokern så brukar har det ju så här långt indikerat att han inte spelar.
Men det är alltså kommunicerat fortsatt att det är dag för dag som gäller med Britén. För när jag gjorde uppdateringen inför matchen mot Örebro, då kom det ut på Rögles Twitterkonto, då skrev de inte någon orsak där, utan han var bara out, liksom bortkryssad. Britén, tänkte jag, har de tagit bort det här dag för dag nu? Men den är kvar, den statusen.
Jag vet faktiskt inte.
Känslan, det var det jag fick till mig idag i alla fall.
Okay. Men det har nog varierat lite, för att i slutet på förra veckan var det väl när de skulle spela hemma på torsdagen. Då sades ju att det var en planerad vilodag, men det stämde ju inte. Gissar jag, eftersom han sen inte spelade.
Och Ted Britén blir ju något slags hängande frågetecken då för fortsättningen av säsongen. Och Camebo, tränaren, har väl säkert tänkt in honom som en center i en av de ledande kedjorna. Så det måste vara ett bekymmer för Camebo, eller?
Ja, jag tror att detta är ett jätteproblem för dem, att de inte vet i vilken omfattning han är tillgänglig, för att hans medverkan styr ju hela hierarkin. Det är klart att de vill att han är en byggsten bland två toppkedjor. Just nu känns det som att man istället får börja bygga en kedja runt Brady Ferguson som en andra kedja, om man ska säga. Och det är nog inte planen från början. Så att hela hierarkin ruckas när Britén är ett frågetecken.
Och Britén själv behöver ju såklart, som alla spelare, även han med hans kapacitet, att ha match efter match efter match och kontinuitet för att vara sig själv. Och så förtvivlat långt är ju inte kvar av säsongen, i alla fall inte innan slutspel.
Nej, det är det ju verkligen inte. Och det är ju, han kom ju tillbaka, gjorde två mål i, jag kommer inte ihåg vilken match det var, bara för det, men gjorde två mål. Gjorde poäng,
Timrå hemma, va?
Just det, och berättade själv att han var på gång liksom, generellt, och sen borta igen nu då. Så det är klart att för varje sånt här, för varje snyting, så blir det ju lite tuffare att ta sig upp. Alltså så brukar det alltid vara. Så att det finns frågetecken att räta ut i det området, det är helt klart.
Och han är ju kanske den som är allra mest i behov av kontinuitet i det laget. Att få spela kontinuerligt. Och det känns som att hans liksom senaste, både denna och förra säsongen, har varit en ständig liksom kamp för att liksom komma tillbaka till gamla höjder. Och det blir svårt att nå upp där när man måste avbryta den jakten hela tiden.
Och nu kanske ni sitter och lyssnar där. Ja, men vad är problemet? Vad har han för skada? Ja, vi vet inte. För sånt kommunicerar ju inte Rögle. Så vi har ju inte svaret på det.
Nej. Nej, det vet vi inte.
Så vi ber om ursäkt för att vi inte helt enkelt kan ge er det som ni sitter och undrar över. Vad är det? Men så är läget.
Vi säger det vi vet och vi säger det vi ser. Det är det vi kan göra.
Ja, men så är det. Och det spekuleras ju alltid jättemycket när det är skador, men det känns liksom inte rätt att fylla i den typen av spekulationer. Så länge man inte har dokumenterad information så passar vi där i alla fall.
Ja, någonting mer, Linus, som du noterat?
Ja, det tycker jag att det finns. Det var ju då en annan kedja med Saab, Brady Ferguson och Linus Sjödin. Så Linus Sjödin på en kant i den. Och sen Filip Granat, Ludvig Larsson och Oskar Ståhl Lyrenäs. Och sen då Marco Kasper, Mattias Sjögren och Adam Edström.
Och det är väl då följdverkningar för att Anton Bengtsson har hoppat ifrån kedjan med Brady och Saab.
Precis.
Så blir det där en lucka som Linus Sjödin tar, och då blir det en lucka med Larsson Ståhl Lyrenäs som Filip Granat tar.
Och Larsson blir då center i den enheten igen, tillbaka på sin naturliga position så att säga. Så att det blir ju en del av att Tambellini försvinner och man vill ha upp Bengtsson i den första kedjan, så händer det en del i de andra två enheterna då. Fjärde är ju intakt.
Då blir det tre av fyra kedjor, kan man säga. Eller så är det. Tre av fyra kedjor är ju nya mot Leksand imorgon. Och man kan väl bara säga kort om den. Det var ju rätt så intressant fjärde kedja tycker jag, med Kasper Sjögren och Adam Edström. Jag tycker det ser ut som att i de här rätt så sorgliga matcherna mot Timrå, och så kändes det som att Kasper bara hittar någonting. Jag tycker den känslan har förstärkt sista tiden här. Jag tycker han har hittat en ny fart och driv i sitt spel efter att ha trampat lite vatten under en längre tid och till och med varit utanför laget. Inte så konstigt eftersom han är 17 år, men han har verkligen hittat någonting. Jag tycker han ser helt plötsligt otroligt intressant ut igen.
Alltså är mycket mer. Han har ju alltid liksom imponerat av talang och att han är så ung, men jag tycker han ser allt mer seniormässig ut i det han gör på isen. Sen är det vissa misstag ibland fortfarande vid fel linje på planen så att säga, som blir lite synliga, men jag håller med. Han har en annan typ av kraft i sitt spel nu, och det är väl lite så här typiskt när man är ung, man kommer upp, man gör succé inom situationstecken kanske i början, man har medvind, och sen så kommer liksom vardagen i kapp lite, man får en dipp, man hamnar utanför, men han verkar ha jobbat sig igenom detta på ett bra sätt och nu fått ny fart på något vis, så att jag tycker väl han, alltså när Tambellini är tillbaka i laget, när Britten är tillbaka, alltså jag har svårt att se att de plockar bort honom. Jag tycker väl i så fall att men Filip Granat ligger väl säkert risigt till för att åka utanför laget, men alltså jag tycker Kasper Edström är liksom, vem ska gå först där? För mig just nu är det Kasper, jag tycker han är i bättre form.
Att han går före Edström?
Ja, men alltså om man kollar rent formmässigt så tycker jag Kasper visar mer just nu.
Jo, det kan jag hålla med. Jag tror att liksom potentialen på Edström kommer de att ha jättetålamod att hitta. De vet vad han går för när han är varm i kläderna. Det känns som att han är också på väg tillbaka efter sina dubbla avbrott, också en hackig säsong. Men jag tycker att den kedjan ser intressant ut. Rögle har ändå de sista åren haft en sån kedja längst bak i vagnen med. Den har hetat alltid från Bengtsson, Ferguson, Edström till Mattsson har varit med den. De har ju liksom haft den här typen av riktigt tuffa, jobbiga kedjor att möta. Nu är inte Kasper kanske i första hand den typen av spelare, men han passar ganska bra ihop med Edström och Sjögren. Det blir ganska rakt och fysiskt och det ser intressant ut.
Vi har ju blickat.
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, Knarklangan, Opioiderna och Tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Framåt mot Leksand, du har gett din rapport här nu Linus, vi har pratat lite grann om spelare, hur de har sett ut. Men ska vi säga någonting mer om Örebro-matchen kanske ändå? Jag skulle vilja ändå lyfta upp det faktum att Dennis Everberg var tillbaka med lång resa i kroppen och hade, som vi sa, inte energi för hela matchen, men var stark och han var den här. Om man får uttrycka det, förstå mig rätt här nu så att ni inte missuppfattar mig, men han var den här betongsuggan framför mål igen, omöjlig att flytta på och styr in en puck, gör mål igen när han är tillbaka. Adam Tambellini som också har en lång resa bakom sig, stark, och med Leon Briset, de hade ju verkligen tryck på Örebro så länge de orkade upprätthålla energin. Jag var imponerad av att man faktiskt kan göra det. Leon Briset är ju kanonform, så det var ju inget oväntat. Men att Tambellini och Everberg är så starka trots förutsättningarna imponerade på mig.
Ja, det är ingen tillfällighet att det är Everberg som är framme och skymmer målvakten också på Bristets mål.
Precis.
I det läget, han är så otroligt värdefull för Rögle och ligger bakom mycket mer än vad man lägger märke till. Och som du säger, och Hjelmi håller med, att de kommer in och producerar direkt och är på den nivån så snabbt i ett styrkebesked inför framtiden. Man har också funderat lite, okej, vi har pratat om Rögles liksom tydliga spelmässiga svacka, men nu när de här nya och nygamla spelarna är tillbaka, kommer in i laget, så börjar man fundera i andra banan, i andra änden, och tänka hur bra kan det här Rögle-laget bli när alla är friska, alla är hela, alla är inne i laget nu med Kemmelainen som sista pjäs.
Jag skulle mest vilja säga, efter att ha sett matchen igår, att jag skulle gärna se Rögle och Örebro i slutspelet. Jag tycker att det har förutsättningar att bli riktigt kul, en riktigt kul serie. Jag tycker att de liksom matchar varandra, tävlar mot varandra på ett häftigt sätt. Jag tycker Örebro är ett roligt lag att titta på. Jag ska också ha in två starka KHL-pjäser i det här laget. De är vassa. Det blir kul matcher. Jag tyckte att det var en av de roligare matcher att titta på länge.
Du vill ha Rögle-Örebro, och du vill egentligen ha Rögle-Luleå också. Så först ska Örebro städa av, nej, Rögle städa av Örebro och sen vidare mot Luleå då.
Ja, men hellre Örebro. Jag tycker att det blir kul match för de spelar.
Och jag skulle vilja säga så här också, jag skrev det till dig efteråt, Daniel. Okej, jag är medveten om att det bara är en match, men det kändes som att det kommer att bli en kvalitetshöjning i den här serien. Inte bara för att vi närmar oss slutspel, utan för att KL stängde ner sin grundserie, spelare blev tillgängliga, de förstärker lagen. Ja, du säger det, Linus, att hur bra kan inte det här Rögle bli? Helt sant, det kan bli otroligt bra. Men man ska ha med sig det också, att det kan andra lag också bli när de får fart på det. Det kommer att vara en häftig avslutning nu.
Jag håller med. Det känns ju som att lagen har fått en ännu större chans att liksom, vad ska man säga, maskera sina svaga sidor. Alla lag har identifierat var är vi lite tunna, som Rögle på backsidan. Och som jag har sagt och skrivit, hittar liksom Rögle den stabiliteten på backsidan, så har de ju ett kanonlag med alla förutsättningar. Men ja, helt rätt. Det är fler lag som har det. Örebro ser ruggigt starka ut.
Luleå, Skellefteå ska vi inte glömma. Frölunda verkar ha kommit tillbaka igen efter att ha haft en liten tung period.
Absolut.
Ja. Färjestad med sin trupp vet man inte riktigt var de ska ta vägen. Och sen har vi inte ens nämnt Växjö.
Växjö.
Nej, och de som kommer imorgon, Leksand, ser ju Rivik på väg in och ser också jättestarka ut. Så att det kommer nog att vara åtta lag i liksom kvartsfinal som...
Det är så kul!
Ja, det blir riktigt spännande.
Och, och publiken är tillbaka.
Exakt, jag tänkte precis säga, lagom till allt detta så har portarna öppnats igen. Det är väl, det kan inte bli bättre, eller?
Nej. Någonting mer från Örebro-matchen?
Jag tycker det är häftigt att se Kalle Klang i målet. Jag tycker att han gjorde också en jättebra match. Han har fortfarande inte fått spela två matcher i rad. Han fick inte stå returen upp i Luleå, men fick chansen nu hemma mot Örebro. Jag tycker att han, det ser ut som en precis den liksom intressanta målvaktsduo som man har sett på pappret, tycker jag att man ser i verkligheten också.
Just när det kommer till Kalle Klang, nu kommer vi till en sån här sak igen. Det var väl första målet där som var lite tveksamt. Det är möjligt att han skulle haft en 4 i betyg, nu blev det en 3. Ja, det där, ja. Men något som jag tycker är coolt med Kalle Klang, det är att han är ju så ruggigt bra när det blir frilägen. Har ni tänkt på det? Han är ju hur säker som helst. Och jag sa till kollega Lisa när vi satte, går det här till straffar, då vinner Rögle. För Kalle Klang är skitbra på straffar också. Han, alltså den här man mot man, där har han ett psyke som är ruggigt häftigt redan nu.
Ja, men han har ju ett jättebra självförtroende. Och det ska han ha såklart, man såg det väl. Det var väl Kovacs friläge han nöp i...
Och Kovacs är ingen dålig spelare.
Jag tror det var i andra perioden, va? Men i alla fall så... En spelare som med det självförtroendet, med liksom den... pondusen att han tror så mycket på sig själv och liksom vill ha istid, vill ha speltid, vill spela i de här utsatta lägena, ger ju honom grundförutsättningar och kliva fram när det bränner till. Så det ska bli superspännande att se vad som händer sen när man har Klang som en bubblare bakom Rifalk och kasta in när det ja, eller hur man nu väljer, men att han finns där och kan, jag tror han kan komma in i ett slutspel och rädda matcher åt Rögle om det skulle behövas.
Jag har sagt det till dig, Linus, jag tycker fortfarande det, ur ett mediasynpunkt tycker jag det är intressant att han varje gång han blir intervjuad så är skäms han inte för att säga att han tycker att han borde få fler chanser, nästan liksom kritik mot laguttagning liksom. Han vågar vara offensiv varenda intervju, jag är helt säker på att detta upplevs som obekvämt, att han säkert har fått liksom passningar från olika håll att ska du säga så här, jag säger inte internt från Rögle men från olika håll, det är inte den bekvämaste vägen att gå, men jag tycker det är skitcoolt att han gör det hela tiden konsekvent.
Grejen är att han gjorde det faktiskt när jag intervjuade honom nyligen senast då, när han hoppades på att få stå två matcher igen innan han då inte fick göra det uppe i Luleå inför den matchen, så ja, det fick inte plats, men han var inne där igen. Det har varit en, vad var det han sa nu, inte skakig men en hackig säsong. Väldigt, han var där igen alltså. Och jag bara tänker så här, hur reagerar Cam Abbott på det här när han läser detta?
Ja, men nej, det är ingen i Rögle som har läst någonting i tidningen någonsin. Så att det är ingen som kommer till
det. Det är därför Kalle Klang vågar vara så öppen.
Exakt.
Ja, men han är, det är precis som du säger, i varenda intervju. När inte han får stå, han säger det. Det kan ju uppfattas som gnäll, vilket det förmodligen inte är från hans sida. Men han är inte rädd för att uttrycka det. Ja, men inte på något sätt.
Så tycker jag, om man tittar på hans säsongsresa så var det matcher i början när han fick stå där. Det kunde se skakigt ut också. Alltså att det var vissa, mycket, framförallt reagerar jag på då, lite returer som spreds hit och dit. Och man känner, ja men det ser ut som en ung målvakt på uppgång. Men jag tycker längs vägens gång att han har putsat till ganska mycket av de grejerna och ser det ska inte, ja, mer färdig. Jag hittar inget bättre uttryck, men jag får nog luta mig på det, att han ser mer färdig ut nu och mer redo.
Det tycker jag också. Sen tycker jag fortfarande att det är stor skillnad att titta på Klang och Rifalk. Jag gissar att Klang gör om 43% mer energi under matcherna. Han är mycket mer tävlande målvakt än man säger. Nu är inte jag någon målvaktsexpert alls.
Mer men spektakulär kan man säga.
Ja, men det är mycket mer förflyttningar och yvigare och så. Rifalk är ju en mycket, fortfarande mer liksom en lugnare målvakt, vilket är ju helt rimligt eftersom han har 4 SHL-säsonger eller någonting i ryggen. Men de två som tandem är ju intressant. Man jämför med förra säsongen när Rögle hade Johan Gustafsson, som jag har sagt och skrivit, jag tycker liksom aldrig att han utmanade Rifalk direkt. Så har ju faktiskt Rögle en målvakt som skulle kunna utmana Rifalk. Jag tror fortfarande att Rifalk är första valet, men de kan slänga in Klang när som helst. Och han känns som att han har potential att liksom blocka ner vilket lag som helst.
Det blir ännu mer intressant att blicka och tänka fram mot nästa säsong om man ser till Rögles målvaktspar, om nu Rögle skulle förlora Rifalk till någon annan liga, vilket ju inte känns givet, men det hade varit logiskt att han nu är redo för att ta det språnget, om det blir NHL eller om det blir KHL eller ja, helt enkelt testa vingarna utomlands. Hur gör man då när man har en sån här frustande Kalle Klang som bara vill spela flest matcher och visa att han kan vara ett i SHL, kontra värva en ny stjärnmålvakt eller värva en liksom parhäst till Klang? Eller kan man få tid i diskussion nu, men den tanken har ändå slagit mig att det kan bli väldigt spännande att följa.
Jag tror båda de frågorna avgörs i slutspelet. Gör Rifalk ett starkt slutspel, tar Rögle typ till en final, då tror jag han får sin chans i NHL, och på samma sätt fortsätter Klang så här och visar att han är den han liksom håller på att bli, så vore det ju hål i huvudet att värva någon annan målvakt. Han är ju
en till måste man ha.
Jaja, men målvakt som är tänkt att liksom ta Rifalks plats och stå 70% av matcherna. Mm.
Svårt att tänka sig att Kalle Klang skulle acceptera en liknande säsong till bara. Då kanske det finns ett topplock som går.
Jag vet inte, vi får se. Den som läser hd.se bland annat får se.
Ja, och rent psykologiskt, utan att jag är någon psykolog, så känns det som att det skulle nog vara bra för Kalle Klangs mentalitet att få de där två matcherna i rad.
Ja, möjligt. Men jag tycker han har en rolig inställning. Och det är mellan någonstans. Tror jag, det är inte bara liksom, om man målar upp det som att att det skulle vara problematiskt, så tror jag att de i grunden älskar inställning, för det är ju den typen av idrottsmän de har velat samla på sig, som vill någon annanstans, som vill till nästa nivå. Så att i grunden är det ju älskar de det säkert, men det finns liksom, det är inte många som har det, som är så öppen utåt med vad man vill.
En liten notering också, lite kopplat till Kalle Klang, men Kalle Klang kan ju också skicka en liten kram till Samuel Jonsson. Noterade ni det också?
Hans fotbollsledning.
Här var en tung parad.
Vilket öppet mål det var där. Det var ju inte Kalle Klangs fel. Det var väldigt bra spel av Örebro. Men Samuel Jonsson gjorde en fantastisk räddning och räddade ett baklängesmål vid ett tillfälle.
Faktiskt.
Vill bara ha det sagt.
Ja, det är bra igen.
Leksand på tur. Sen Linköping borta. Och sen är det stor final hemma i Ängelholm. CHL. Det kanske vi ska säga något ord om ändå, för att den kommer ju ha spelats innan vi gör vårt nästa poddavsnitt.
Ja, när vi står här nästa onsdag vet vi om Rögle kan titulera sig bäst i Europa eller inte. Det blir spännande att se. Det känns ju som att det blir om du CHL har varit liksom svårt att ta på tempen längs vägen, så är det ju brännhett i Ängelholm nu åtminstone. Det är jättesug efter, det kommer att vara fullsatt och det kommer att bli en häftig match.
Vilka möter de då?
Tappara!
Tappara!
Jag räknar bort en svensk bekanting i truppen.
Fel!
Va? Christian Kusela, han har spelat i Modo, kommer jag ihåg.
Ja, för 15 år sedan.
han är ju nästan lika gammal som du och jag.
Exakt, han tillhör vår generation. Exakt. Från förr i tiden.
Vem har mer spelat i Sverige?
Ja, nu ska vi se här. Jag ska tala om för dig att det finns en spelare som heter Patrik Virta.
Ah, just det.
Han har varit i Örebro.
Just det. Känns som ett så stort namn, så han förknippar man inte med.
Finns en spelare till?
Nej.
Jo då.
Oj, han stod och blottar hela min okunskap.
Tyler Morley.
Tyler Morley. Vad spelar
han? Känner mig igen, men jag kan inte.
Han har varit i, jag tror det var, ska vi säga, klicka upp, tror det var Skellefteå och Linköping.
Linköping. Klingar det lite.
Ja, nu är det lite segt. Vi ska vi se. Långt
Kom igen,
Skellefteå och Linköping.
Ja.
Och det var ju faktiskt förra säsongen.
Stort.
Men det finns ju en assisterande tränare där också som har Sverige-anknytning.
Var det Pasi Poistola?
Bra! Och vilket lag spelade han i?
HV71.
Bra!
Hämta tillbaka lite då.
Den behövde sitta du.
Den behövde jag.
Så lite svensk koppling finns det. Och Tappara går bra eller inte i finska ligan?
Det ska du berätta för oss.
Det gör de. De går väldigt bra. Men jag tror de ligger tvåa, men med ett antal matcher färre spelare än serieledaren.
Också ett lag som Skellefteå manövrerar bort gånger två, tror jag, i gruppspelet. Så SHL-lag har kunnat bita dem i hälsenorna för.
Och så påminner jag om Rögles nyförvärv Kemmelinens enormt starka koppling till Tappara.
Ja! Just det! Flera säsonger där.
Precis. Mm. Det får ni läsa mer om på hd.se, eller hur Jan?
Det kommer jag göra.
Underbart.
Tveklöst. Så fort den är ute, då är jag där och hugger. För jag får ju flashar, det får ni också. Visst får ni det?
Absolut.
Ja, men ni som lyssnar,
visst får ni det? Jag skickar dem själv ibland.
Det är varje lyssnare.
Ja, kan man ju faktiskt säga.
Du har lagt upp en egen mailkorg.
Jag fyller inte alla nummer manuellt, men...
Vi går vidare.
Ska vi spana något?
Det ska vi.
Jag har en koppling till, först bara helt kort vill jag säga, till förra veckan med smeknamn som vi pratade om. Vi bad ju folk återkomma där med sina favoritsmeknamn och lite så.
Ja!
Och intresset för detta har varit ungefär lika stort som mitt intresse är för din sån här heavy metal musikhjälm.
Nej!
Nada!
Jättestort!
Nada! Ingenting.
Jag kan rekommendera Amorphis senaste släpp, alltså. Det finns ju sköna melodier där.
I alla fall, så jag vill inte släppa den riktigt, så jag utmanar igen våra trogna lyssnare och höra av sig till oss så vi kan fortsätta den här smeknamnsdiskussionen.
Och smeknamn är helt ute. Uppenbarligen.
Är det verkligen det, Bagan?
Nej, det är inte det. Därför att Daniel, du tog ju fram en hare, va? Var det?
Ja, den gillar du.
Ja, det känner du igen, va? Vem kallades för haren?
Haren? Ingen aning.
Ja, men nu kapar jag din spaning.
Ja, men kör nu. Det här är ju kanon. Nu får jag ju precis som jag ville, en uppföljning.
Jag fick ju från vår pondhockeyvärnande lyssnare ett klipp från NST. Jag kan inte riktigt svara på när det är. Det måste vara 80-talet. Där ingressen lyder: det var snudd på skandal när nya Division 2-hockeylaget Åstorp IK skakade forna miljonärslaget Rögle. När värdarna kvitterade till 3-3 knappt 2 minuter före slutsignalen så klippte Åstorpskeepern Lars-Ove Lindqvist till Rolf Nilsson. Denne gick i däck och ett tiotal Rögle-spelare rusade fram för att tala förstånd med haren. Och så kommer ett citat här: jag tar ingen i försvar, deklarerade Rögle spelande tränare Rolf Norell. Men domarna får ta en stor del av skulden på sig. Man silade mygg och svalde kameler. Sen kommer ett smeknamn här som du känner igen. Den som var upphov till bråket i slutskedet av det rafflande nordvästskånska derbyt, vilket åsågs av 914 åskådare, var Kent Sudden Bengtsson. Denne hade åkt på målvakten 3 gånger och uppträtt mycket osportsligt. Det var alltså fel lirare haren slog till. Haren och Sudden dominerar igen.
Ja, fantastiskt. Vilken artikel.
Man skulle ha velat vara på den matchen.
Ja, lätt alltså.
Jag vill skriva den artikeln. Fantastiskt.
Det forna miljonärslaget.
Det var lite sarkasm i det. Forna miljonärslaget.
Inför 900 år, 14 åskådare. Det har hänt en del sedan du blev född, Linus.
Ja, och ändå att Sudden då körde på målvakten. Inte en, inte två, utan 3 gånger.
Sudden och haren. Apropå smeknamn.
Mm. Då har vi det.
Ja, vad skulle du... Han kallas även KSB, så du vet.
KSB.
Mm. Kent Sudden Bengtsson.
Inte KSMB alltså.
Nej.
Nej, det är förkortningen, behöver du inte läsa. ska du fortsätta din smeknamnsspaning eller du var klar då?
Jag var väldigt klar. Jag fick ju som sagt precis det jag ville nu, så jag är lycklig. Fortsätt du om du har något, Daniel, eller du igen?
Men jag skulle mest bara säga att jag har tjatat lite om den här Corsi-statistiken där Rögle väl ett tag låg sist. Nu är det så att Linköping och Djurgården har sämre Corsi än Rögle. Rögle på 12:e plats, och det är då skottförsök framåt kontra skottförsök bakåt. Och etta i Corsi-statistiken ligger Skellefteå. Sen om den är med sanningen överensstämmande, det får andra tvista om. Man kan ju notera att Malmö ligger 4 till exempel i Corsi-statistiken. Den går inte riktigt lika bra i tabellen. Luleå som går ett starkt ligger 8. Så att det är ju sällan helt översättningsbart till hur bra man är. Men...
Det låter ju som att det är 100% vad gäller Skellefteå, men inte övriga lag.
Ja, så kan man säga.
Har du något mer då?
Ja, men jag kan väl bara kort säga att det faktiskt är så att Leon Bristedt leder både poängligan och utvisningsligan vad gäller 2-minutsutvisningen. Detta apropå hans utvisning i tredje perioden igår som kostade ett kvitteringsmål för Luleå. Han har gjort 38 poäng. Tamblini 37, Lucas Ekstol Jonsson 32. Det är topp 3 i poängligan. Topp 3 i utvisningsligan vad gäller 2-årig Bristedt 12, Lucas Ekstol Jonsson 10. Och på delad tredje plats McKiernan och Sjögren med 9 vardera.
Bara för att förtydliga, det var alltså Rögles interna ligor.
Ja, exakt. Exakt.
De är inte topp överallt i hela ligan.
Nej.
Men jag har en liten poängspaning som knyter an till Bristedt. Hans 38 poäng innebär ju att han har tangerat sitt eget, eller slagit sitt eget personbästa för SHL grundserie redan. De första 2 åren i Rögle gjorde han 33 och 36, och under hans jobbiga fjolår då så gjorde han ju 17, men kom sen tillbaka i och slutspelet och producerade en hel del där och även i slutet av säsongen då. Och sen en annan poängspaning eller målspaning apropå konkurrensen i Rögle, men också sparkapitalet som man kan tänka sig ha, är ju en spelare som Ludvig Larsson som nu har gått 18 matcher i SHL ska sägas då, det är inte CHL också, men 18 raka SHL-matcher utan att göra mål på de som har gjort två assister. Och dessförinnan, han gjorde inte så mycket poäng i början, men innan den här då 18 matcher långa sviten så producerar han en hel del. Och han har gjort...
Får du telefon nu, Hjelmen?
Nej, fortsätter bara.
Oklart vad som hände. Oavsett så har Ludvig Larsson gjort totalt 7 mål i SHL den här säsongen.
Okej. Okay. Bra att det är bra för Larsson kanske att det är derby på ingång snart. För där har han väl gjort mål båda gångerna.
Precis, han gjorde ju 2 mål i senaste derby tror jag. Och apropå sviter utan mål så har ju nu Ryan McKiernan nått upp i 28 matcher utan att göra mål för Rögle. Han har bara gjort 2 andra sidan på hela grundserien, så det kan inte konstigt att det finns en så här lång svit. Men ändå, och Samuel Jonsson bröt ju sin 36 omgångar tror jag, långa måltorka i SHL förra veckan. Så det är sådana minispaningar man kan bjuda på.
Jag ber om ursäkt för det där, vad som hände, men jag skulle passa på, tänkte mig inte för, tog fram telefonen för jag skulle lyssna på Måsik-intervjun igen.
Hela nu mitt i podden.
Nej.
16 minuter.
Nej, inte alls. Däremot i början så frågade jag honom, vi brukar spela in poddar, hur uttalar man ditt namn egentligen? Det här är ju en ständig diskussion vi har med olika namn.
Mm.
Där tänkte jag, nu ska jag ta och lyssna det medan Linus drar de här poängen. Men tänkte ju inte på att när jag tar upp telefonen så ser det ut som att oj, nu ringer det och Hjelm pratar telefon.
Framförallt att poddlyssnarna fick höra lite grann också.
Ja, det gick ut alltså.
Mm. Det gjorde
jag. Aj då.
Det är ju så med ljud ibland om man tar hörlurar.
Hur tänkte du att du skulle hålla det ljudet för dig själv?
Genom att snabbt sätta telefonen mot örat.
Okej, okay, du får gå ut genom rummet nästa gång om du ska gå i land med den.
Ja, och dessvärre är så... Ja, jag blev så...
Sökad.
Besviken på mig själv där så att jag var tvungen att stänga av där på en gång. Och så, men han, man säger det på ett litet annat sätt i Tjeckien.
Har du något svar till oss nu efter denna
utläggning? Ja, jag vet att han säger ungefär musik i Tjeckien på efternamnet. Men jag skulle höra vad han, med Wojtek hur man säger också. Men han sa det, men säg Wojtek musik här i Sverige, det blir jättebra, sa han.
Okej, okay, så hela den här utläggningen mynnar ut i att ni kan göra som ni vill. Ja, nej, men det är väl, det är också ett svar.
Ja. Nej, jag ber än en gång om ursäkt igen. Det ska inte upprepas.
Det ska du inte behöva göra. Det är, jag tror vi kan överleva denna.
Det är faktiskt ingen fara.
Nej, faktiskt inte. Jaha, är vi, ska ni på ishockey imorgon så tror jag ni ska åka i tid. För det är ganska stora logistiska bekymmer att komma och parkera. Jag fick många vittnesmål om detta. Folk som stod typ i rondellen inom synhåll från arenan 6:30 och kom in mitt i första perioden.
Ja, jag var väl,
du var nästan en av dem.
Ja. Nej, det gick inte. Jag förstår inte riktigt varför man inte öppnar den här grusparkeringen från två håll. Det finns ju en bom där man kan åka ut ibland på kvällen. Varför släpper man liksom inte in? Jag fattar inte det där riktigt.
Nej, det är ett problem som har hängt i ett tag den här parkeringen.
Ja, men det blir ju ännu fler som ska till arenan snart när kapaciteten fylls på. Och alltså man bör ju ha en tanke med hur löser vi trafikproblemen?
Ja, så är det ju. Jag tycker fortfarande man ska göra som i Tyskland när vi var och kolla på Borussia Mönchengladbach när de busade 70 000 pers ut på en åker och så tittade vi på fotboll och sen åkte 70 000 människor bus hem också. Det gick rätt bra. Man behövde ingen bil.
Det var väldigt effektivt.
Men då måste det gå många bussar.
Ja, kanske svårt att uppbåda i Ängelholm.
Nej, men det är ju bara 5000 pers. Så det är ju en tolftedel av problemet eller något.
Ja.
Ja, men vi löser kanske inte alla logistikproblem här och just nu.
Nej, det gör vi inte. Utan vi är väl färdiga nu.
Ja, vi ser fram emot en intressant hockeyvecka istället.
Du, det gör vi. Många intressanta hockeyveckor. Och Leksand först, Linköping sen och sen den stora CHL-finalen där Rögle alltså har möjlighet att ta sin första titel, sin första buckla, sin första trofé någonsin i klubbens historia. Det är värt att uppmärksamma och vi kommer att gå och köra fullt ös där.
Sen blir det onsdag nästa vecka och då har alla vi tre varit på denna matchen och jobbat och då ska vi summera det hela.
Yes! Fram till dess, eller framförallt fram till nästa match, ha ett fint liv.
Ha ett fint liv. Och sen till slut
framförallt ha, fram till nästa match, ha ett fint liv. Men sen jag tror den finalen blir svår att toppa igen. Så att, jag känner att vi kan stänga där med gott samvete.
Vi avslutar.
Hjelm har brutit ihop.
Vi avslutar med att tacka Vågen Försäkringsbyrå i alla fall.
Ja, det gör vi. Och alla fina lyssnare, ha ett fint liv fram till nästa match. Hej då.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volt skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.